Vi är ju mitt in i ett tema som heter Saltaren med underrubriken The Soundtrack of Our Lives. Och Christer inledde förra söndagen och vi kommer ha det här temat under juni, juli och augusti där vi kommer att ta upp, är det 15 stycken psalmer? Så det är inte alla psalmer för er som vet att det är 150 psalmer. Men vi kommer att ta upp en hel del som vi tror är ganska olika varandra. Och Christer inledde sin predikan med att berätta lite grann hur Saltaren är uppbyggd. Han berättade bland annat om att i Saltaren så ser vi väldigt många olika typ av psalmer. Det fanns bönesalmer, berättar han, där man kommer till Gud i bön. Det fanns lärosalmer som var mer av en undervisande karaktär. Det fanns profetiska psalmer. Jag tror att jag läste statistik som sa att ungefär att Saltaren är en bok som citeras oftast i Nya testamentet, ungefär 80 gånger. Det är många psalmer som talar om Messias, som talar om Jesus, som citeras också i Nya testamentet. Så profetiska psalmer finns det gott om. Det finns botsalmer som handlar om omvändelse, där man får be om förlåtelse och få förlåtelse. Tröstsalmer i tider av sorg. Klagosalmer där man uttryckte sin frustration till Gud och sin kanske besvikelse till Gud. Och så fanns det psalmer om lovprisning, psalmer om tacksägelse, och listan skulle kunna gå lång. Och sen så beskrev också Christer en del om Saltarens uppbyggnad, att den är uppbyggd i fem böcker och på vilket sätt det är relaterat till de fem Moseböckerna. Är du här som inte lyssnade på den undervisningen så kan du gå in på vår podcast på vår hemsida www.pklund.se. Klicka fram till lyssna och sen podcast, så kan du lyssna till den predikan. För den lägger lite grann grunden för boken Saltaren som vi kommer att gå in i sen under hela sommaren. Så att det gör man gott att gå in och lyssna på den första predikan där. Så får man hela den grunden i sin helhet. Men jag kommer att tala om psalm 4 idag. Och innan vi läser den psalmen tillsammans, det är inte en lång psalm, men den är en väldigt, väldigt god psalm. Jag valde den psalmen själv. Så vill jag berätta en sak från mitt liv. Den kyrkan som är kanske den minsta kyrkan som jag någonsin predikat i är Helenelundskyrkan i Stockholm. Den finns inte längre utan den är nedlagd, så liten var den. Den var faktiskt bara 20 stycken medlemmar och 15-20 stycken var på gudstjänsterna. Och när jag kom dit så var det faktiskt så att medelåldern var väl 85 någonting där. Det fanns ingen under 80 tror jag faktiskt. Och jag skulle predika och kommer dit som 21-åring, väldigt ung. Och ska, vad heter det, helt enkelt tänkte att jag skulle inleda med ett skämt. Alltså det här är ju upplagt för katastrof liksom. Men jag ska inleda med ett skämt. Och så börjar jag, och så här, det här var skämtet då. Att en pastor var ute och gick på måndagen efter söndagen och gudstjänsten på måndagen, han är ledig. Och så ser han en bonde som står lite längre bort. Och så säger han till honom, för han är nämligen med i kyrkan då, att hallå, hallå, jag såg ju inte dig i kyrkan igår. Varpå bonden säger att nej, det regnade ju så förfärligt igår ute. Tittar pastorn på honom och säger ja, fast i kyrkan var det ju torrt. Säger bonden, ja, det var ju också ett av skälet till att jag inte ville komma, pastorn. Alltså det här kan ju inte ni relatera till, för det så här är det ju inte här i kyrkan överhuvudtaget. Det här är ju mil från vårt sammanhang liksom. Så det här kan ju inte vi relatera till. Problemet, och det jag också ska säga till den här berättelsen, var ju att jag kunde inte säga o, utan jag sa u. Jag gör det också idag med lite fel. Och med lite stockholmska så blev det ju bunden, bunden. Ja, han var bunden och så bunden stod där och bunden var där och så höll jag på sådär. Och sen så var jag hade en tjejkompis på som var i min ålder då, som satt på första raden som var där och lyssnade också. Och då hörde jag hur en av dem, den äldre damen som satt bredvid henne, vände sig till henne och sa så här: ursäkta mig, men vem är det han binder? Vem binder han? Och jag hör ju detta och det är liksom, från att ha gått till topp liksom, nu ska jag börja med skämt här. Så är det liksom störtdykare, riktig krasch. När man inser att det är inte bara så att de inte tyckte att det var kul, utan de förstod överhuvudtaget inte vad jag sa. Det var bara ett enda mummel i inledningen. Sen var det lite så att i fortsättningen av predikan jag skulle komma till det mest passionerade ögonblicket. Då kommer jag ju upp igen i höjden. Nu har vi glömt det, liksom det gamla. Nu är jag passionerad igen. Och då börjar man höja rösten lite grann. Och så rör man lite grann på sig och så blir man engagerad. För nu bränner det till. Nu är det som är det mest passionerade i hela predikan som jag vill förmedla. Och när jag höjer rösten lite grann så ser jag att tanten som sitter precis framför mig gör så här. Och du vet, jag har varit med om pastorer som berättar att folk har somnat. Jag har varit med om tillfällen när någon tar upp mobilen och fifflar med den. Men aldrig har varit med om när någon tycker att det är så hemskt att lyssna och vill inte höra ett ord till. Att man synligt tar upp fingrarna och liksom markerar att det här tänker inte jag lyssna till. Det har jag aldrig varit med om, vare sig innan eller efter. Gör du det ibland kanske? Nej. Nej, jag har aldrig varit med om det innan. Men jag fick faktiskt veta, men jag tappar ju mig helt och hållet. Jag åker ju ner till botten igen liksom, och tänker, vad var jag någonstans? Var det här bra? Liksom. Och sen så fick man komma igång igen. Just det var poängen och sådär. Efteråt fick jag faktiskt veta av den här tanten. Hon hade ju lite dåligt samvete. Så hon berättade att det blir ett hemskt rundgång när man pratar för högt i den micken. Och hon har öronsnäcka och sådär. Så att det gick inte ihop så det lät alldeles för drägligt. Så att, det var inte jag. Och vad vill jag säga med detta? Inte jättemycket. Det var väldigt roligt att berätta det bara. Liksom. Jag hade faktiskt en poäng med det. Och det är att livet går i, liksom, de har sina toppar och sen sina dippar heter det väl. Upp och så går det ner, upp och så går det ner. Precis som jag upplevde under den predikan och det besöket. Det går upp och det går ner. Och så är det väldigt, väldigt mycket när man läser Saltaren. Det är så att det går upp och det går ner, det går upp och det går ner. Och ju mer jag tänkte på detta så inser jag, men det är ju precis så livet ser ut. Och ibland så är vi dåliga på att uttrycka detta. Både som kyrka där vi ibland talar om att det är seger och det blir framgång och det går bra när Gud är med. Men livet ser inte alltid ut så. Och det vi har försökt säga under No Perfect People Allowed, det temat vi hade innan här, är ju att ingen av oss är perfekt, utan alla har vi toppar och dippar och så ser livet ut. Det var någon som sa, det här är en statistik jag bara fått på förbifarten så jag är osäker på källan, men det kanske är någon som vet det bättre än jag, att Saltaren, att ungefär 50%, över 50% av psalmerna är av klagan karaktär. Och du vet ju inte hur man räknar det, för många psalmer har ju båda sidorna. Men när man läser Saltaren så tänker man ju faktiskt gång på gång att det stämmer ju. Väldigt, väldigt mycket klagan. Lika mycket som det faktiskt finns tacksägelse och pris. Om inte mer. Och så tänker jag, men det är inte precis det som livet är. Det går upp och det går ner. Och inte minst är det så i psalm 4, och det är detta vi ska titta på. Så vi börjar med att läsa psalm 4 tillsammans. För körledaren till stränginstrument, en psalm av David. Svara mig när jag ropar, Gud, du som skaffar mig rätt. Du öppnar vägen när jag är trängd. Visa min nåd och hör min bön. Ni mäktiga, hur länge ska ni skymfa min heder, älska tumhet och bruka lögn? Ni ska veta att Herren har varit förunderligt god mot mig. Han hör mig när jag ropar till honom. Upprörs ni, så synda inte. Säg när ni ligger på er bädd, var stilla. Ge rätta offer för trösta på Herren. Många säger, vem kan ge oss lycka? Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. Av dig har jag fått en större glädje än det som fått korn och vin i mängd. Jag lägger mig ner i frid och sover. Du, Herre, låter mig bo i trygghet. En fantastisk aftonsalm. Och vi ska börja med att titta på den här lite vers för vers. Vi ska titta på ett par verser åt gången och så vill jag säga någonting till dem. För körledaren till stränginstrumentet psalm av David. Och då sa Christer att när det står till stränginstrumentet psalm av David så kunde det vara för David eller det kunde vara om David och det kunde vara av David. Svara mig när jag ropar Gud, du som skaffar mig rätt. Du öppnar vägen när jag är trängd, visa min nåd och hör min bön. För mig är detta ett rop på hjälp. Psalmisten börjar helt enkelt med ett desperat rop på hjälp. Och du vet att när du slutar be i dialogform, när du slutar prata med Gud och när du bestämmer dig för att ropa, svara mig när jag ropar till dig, visa min nåd och hör min bön, då är det inte mycket av dialog kvar, då är det desperation. Och där börjar psalmisten, han öser ut ett desperat rop på hjälp. Ett desperat rop på befrielse. Kanske är det en sorg som han också uttrycker. Alltså du vet, sorg kan ju komma i så många olika form och i så många olika sätt i våra liv och är ofta långdraget. Det kan vara sorg när en närstående försvinner, det kan vara sorg när ett barn hamnar på fel väg i livet. Det kan finnas sorg när en relation går isär. Alltså sorg finns på flera olika sätt. Och för den som har erfarit sorg vet att man kan komma till lägen där sorgen kan vara väldigt svår att hantera. Och där, precis som psalmisten, man uttrycker ett rop på hjälp. Hjälp mig, lätta lite grann på den här bördan. Det kan också vara en vilsenhet som psalmisten uttrycker. Alltså vem kan inte känna igen sig att man undrar, gode Gud, vad tänker du om mitt liv just nu? Vad vill du egentligen? Vilket beslut ska jag fatta? Vilken väg ska jag gå? Hör du mig överhuvudtaget? Man har ett stort frågetecken på väldigt mycket i livet. En väldigt stor vilsenhet. Och det här som psalmisten börjar, ett rop på hjälp, en desperation. Där man har kanske öppnat och vänt på varenda sten. Har försökt alla lösningar själv. Har försökt lösa problemet på alla sätt som man bara tänkbart kan lösa det på. Försökt på så många sätt att man är helt utmattad. Och man känner en desperation. Man kanske känner en sorg och en vilsenhet. Alltså där börjar psalmisten sin psalm. Och så tänker jag när jag läser detta. Att det är okej att må så här. Och vi sa flera gånger under den temat när vi hade No Perfect People Allowed. Att det är okej att inte alltid vara okej. Det är okej att känna lite grann. Och vi önskar att den här kyrkan skulle få bli en större plats. Där vi och lite oftare, lite mer naturligare delar med varandra. Att livet inte alltid är okej. Därför att vi vet att vi alla har toppar och dippar. Och att livet ser ut så. Och det önskar vi att det skulle bli lite mer naturligt för oss. Det är så saltaren reflekterar livet som du och jag har. Det är så livet är. Det är inte alltid okej. Och det är skönt ibland att kunna känna det. Att också inför Gud veta att det är okej att vara lite frustrerad, lite arg och lite förtvivlad. Han kan ta det. Han trivs väldigt bra med vår ärlighet och uppriktighet gentemot honom. Och här börjar psalmisten. Vi läser också vers 3 och vers 4. Ni mäktiga, hur länge ska ni skymfa min heder, älska tumhet och bruka lögn? Ni ska veta att Herren har varit förunderligt god mot mig. Han hör mig när jag ropar till honom. Här börjar psalmisten i lite den tonen han avslutade med de tidigare verserna. Där han någonstans kanske vänder sig till de människor som står emot honom. Till de personer som inte tror på honom. Men kanske också det är så att han vänder sig till problemet. Och han vänder sig till situationen. Och han bara liksom öser ut sin frustration. Och säger, hur länge ska det skymfa min heder, älska tummet och bruka lögn? Alltså hur länge ska problemet få övertagen i mitt liv? Hur länge ska situationen få se ut som det gör? Men sen så vänder han på ett sätt som är lite förbryllande. Ni ska veta. Och så säger han det till problemet eller de som står emot. Att Herren har varit förunderligt god mot mig. Han hör mig när jag ropar till honom. Jag tyckte det här var jättemärkligt. Och funderade på om det här är höjden av humörsvängning. För att han börjar med att säga, svara mig när jag ropar. Visa min nåd och hör min bön. Ni ska veta att Gud är god mot mig. Han hör när jag ropar till honom. Alltså är det en schizofren psalmist? Eller vad är det som är liksom på tal om här? Jag tror inte att det är smörsmängningar eller någonting annat som står till här. Därför att psalmisten är mycket mer medveten om att problemet inte har försvunnit. Det är inte mindre mörkt, det är inte mindre komplicerat, det är inte mindre jobbigt. Det ser fortfarande ut precis som det gör. Och därför så finns det inget behov av en falsk positiv anda. Det psalmisten gör, hävdar jag, kräver en ganska stor mått av mognad. Jag är lite överraskad att han gör detta, för det krävs en väldigt stor mognad. Psalmisten vet nämligen att hans känslor är inte sanningen i sitt liv. Det är inte sanningen om honom, det är inte sanningen om det som kommer att hända. Det är inte känslorna som talar om för honom vad som är sant. För hans känslor är ju att livet suger, Gud hör inte bön, hör han bön så skiter han fullständigt i det. Det är ju hans känslor, förtvivlan, desperation, ångest. Det är ju så han känner. Men det är inte sanningen. Och det vet psalmisten. Psalmisten vet också att han kan inte lita på sina erfarenheter. Hans erfarenheter säger att Gud har inte hört bön, Gud hör inte bön, Gud kommer inte höra bön, för han har inte gjort någonting åt det. Gud har inte svarat, Gud svarar inte, alltså kommer inte Gud att svara. Alltså hans erfarenhet talar ju om att Gud skiter i detta. Och så vet han att mina erfarenhet är inte sanningen. Vad är det då som är sant? Jo, men för dig som är mig som är troende så är det ju Guds ord. Bibeln är sanningen. I Bibeln, i Guds ord, uppenbaras vem Gud är och vad han vill göra i ditt och mitt liv. Genom Jesus har Gud blivit uppenbarat för oss. Vad hans kärlek för oss och hans intentioner med oss. Guds ord bär ju på sanningen. Så psalmisten bestämmer sig för att positionera sitt hjärta ifrån sina erfarenheter och sina känslor som är mycket verkliga och som finns där till Guds ord. Och bestämmer sig att positionera sig själv till Guds ord och säger, vet du vad? Jag vet att jag känner så, jag vet att erfarenheten är så, men Gud är god. Och han hör mig när jag ropar till honom. Det är sanningen. Och så säger Bibeln att sanningen ska sätta dig fri. Ingenting annat. Sanningen ska sätta dig fri. Och det krävs en mått av mognad att i sin mörkaste stund deklarera den djupaste sanningen. Att bestämma sig för att positionera sitt hjärta. Inte mot, för det är svårt för oss. Vi ältar ofta problem och situationer i våra liv. Men att positionera sitt hjärta och veta att jag kommer att lyfta fram det jag vet är sant. Och Gud har sagt i sitt ord att jag är detsamma igår och idag och evighetens evighet. Han har sagt det i Hebreerbrevet 13:5 att jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Han har sagt att kom till mig ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Han har sagt att den som ber ska få, den som söker ska finna, för den som bultar ska dörren öppnas. Guds ord är sant. Och vi behöver positionera vårt hjärta och det gör psalmisten. Ni ska veta allt som står emot mig, mina känslor och mina erfarenheter, att Gud är god. Han hör mig när jag ropar till honom. Vi fortsätter med vers 5 och 6. Upprörs ni så synda inte. Säg när ni ligger på er bädd, var stilla. Ge rätta offer, förtrösta på Herren. Här är ju den första varningen och den enda varningen som psalmisten ger. Och då kan man ställa frågan, varför behövs den här varningen? Alltså vad kan hända när du och jag blir upprörd? Som gör att han behöver varna för att inte synda. Jag tror att när vi ältar våra problem, våra situationer, när vi befinner oss här där vi någonstans låter våra känslor och erfarenheter kanske få lite större plats än en Guds ord och Guds sanning i våra liv. Vilket ser ut så för de flesta av oss, om vi ska vara ärliga. Så har vi en tendens att bli upprörda. Så den biten är ganska lätt att förstå. När Gud inte gör ett skit på det sättet som vi vill och på den tidpunkten vi vill, så är det lätt att bli upprörd. Vad är det som kan hända då? Jo, jag tror helt enkelt att vi kan bestämma oss för att välja fel väg. Och ta ett fel beslut. Att synda betyder att ha missat målet. Alltså bestämma sig för att inte ta den vägen. Att ta det lite grann i sin egen hand. Nu löser jag detta. För Gud verkar inte lösa den. Risken finns alldeles för ofta att vi då väljer en väg som Gud inte har haft som intention för oss. Att vi då fattar ett beslut som inte behagar Gud. Om ni tillåter mig att ta den parallellen till när Jesus frestas i öknen. Han frestades nämligen 40 dagar i öknen innan han gick in i en tid av verksamhet där han fick predika evangelium, be för sjuka och som avslutas med han död och uppståndelse på korset. Så gick han in i en period av fasta där han kom inför Gud. Och under den fastan så blev han frestad av Satan vid tre tillfällen. Och vid varje tillfälle så är det någonting gott han frestas av. Men det är fel väg och fel beslut. Fatta bara fel väg och fel beslut. Upprörs och tar den enkla vägen ut. Och han börjar med att säga, men du, om du är Guds son så kan du göra den här stenen till bröd. Det är ju gott med bröd. Det är jättebra. Men det är att fatta fel beslut. Det fanns ett syfte till varför Jesus fastade. Det fanns ett skäl till varför han inte åt. Och han svarar Satan med att säga att människan ska inte bara leva av bröd utan varje ord som utgår från Guds mun. Alltså, nämligen, jag har ett syfte med varför jag fastar. Jag ska rädda mänskligheten. Han bestämde sig för att inte ta den enkla vägen ut. Återigen frestas han i öknen. Jag ger dig alla riken om du böjer dig ner och tillber mig. Och det är sant att Jesus ska ha alla riken. Han är konungars konung och herrarnas herre. Han är vår frälsare. Och idag har han all makt i himlen och på jorden. Han har alla riken. Men om man tillber Satan så kommer han ju inte rädda mänskligheten. Alltså återigen, någonting gott men välj fel beslut. Ta fel väg. Och jag menar, gång på gång när jag tänker i våra egna liv så är det ju faktiskt så här att den största utmaningen är ju när vi faktiskt har någonting gott som vi strävar efter. Men vi upprörs därför att ingenting händer. Ingenting liksom, vår situation förvandlas inte. Problemet kvarstår. Vi ser fortfarande mörker omkring oss. Och när vi upprörs så säger psalmisten, då är det lätt att synda. Och att välja fel väg och välja fel beslut. Och då kan vi fundera på vad är det psalmisten säger är den rätta förhållningssättet. Jag säger, säg där ni ligger på er bädd, var stilla. Ge rätta offer för trösta på Herren. Det han säger är att överlämna detta till Gud. Och lita på att Gud är i kontroll. Han har det i sin hand. Och för att illustrera detta skulle jag vilja berätta en bild som jag har haft med mig i mitt liv. Som jag tycker är fantastiskt bra. Det var en ägare till ett antal hästar som bodde i en stad. Och den här staden börjar brinna och det är eld och lågor och det brinner i hela staden. Och alla människor flyr från staden. Hela staden är eld och lågor. Det finns liksom ingen räddning någonstans. Så man flyr ifrån staden. Ägaren har ju ett problem dock. Han måste ju lösa det här med sina hästar. Inte för ett ögonblick tänker han att han ska överge hästarna. Utan de ska han ha med sig ut ur staden. Men hästarna ser ju eld och lågor och de har ingen aning om hur de ska ta sig ut. Så de frustrar, ställer sig på två ben, springer omkring och riskerar nästan att göra sig själva illa. Och då kommer ägaren på en idé. Han går in i byggnaden och hämtar ett antal filtar. Så tar han de här filtarna och så lägger han det på huvudet på hästarna. Nu ser hästarna ingenting utom precis fötterna och marken nedanför sig och de stegen de tar. Och när de inte ser någonting så börjar de att lugna sig. De vet att eldologen är det men de ser inte det. Och då passar ägaren på att ta tag i liksom kopplet på alla de här hästarna. Och sen så börjar han att tala till de här hästarna lugnt och försiktigt och säger att jag kommer att fixa det här. Jag kommer att ta med er ut ur staden liksom lugnt. Och liksom, när hästarna känner igen att det är ägaren som pratar. De känner igen rösten. Det här är ägaren. Så lugnar de ner sig. Och så går de steg för steg med ägaren som vet precis hur han ska ta sig ut ur staden. Och när de har kommit så långt ifrån staden att de kan se staden liksom långt ifrån de små eldlågorna som är kvar. Då tar han bort skynket från hästarna. Och så ser de att men de är ju i frihet. Och det var lugnt. De kunde lita på ägaren. Den här bilden har jag gillat. För jag tycker att den demonstrerar väldigt mycket om hur Gud gör med dig och mig som människor. När det handlar om att förtrösta på honom. Gång på gång så tror jag att våra känslor är som de där lågorna. Det sväller upp. Och vi känner verkligen att livet är över när vi hamnar i svårigheter, i situationer med problem och det som vi hamnar om. Ibland så spelar det ingen roll hur litet problemet är. Det kan bli jättestort för just oss. Vi ältar det och vi bär på det och det är väldigt komplicerat. Och många gånger så står vi faktiskt med en ovisshet om hur vi ska lösa det. Om vi ska vara ärliga så kan vi inte lösa alla problem vi hamnar i. En del problem är omöjliga att lösa. Och det Gud gör det är att han säger inte till oss exakt vad som ska gå till och hur vi ska ta oss ut och lösa det själva. Vilket jag tror vi ofta vill att han ska göra. Jag tror att han vill att vi ska förklara lite grann exakt vad som kommer att hända, hur han kommer lösa problemet, när han kommer lösa det och hur det kommer se ut. Så att vi känner oss trygga med att vi vet precis hur det kommer gå till. Och så gör inte Gud. Han vill att vi ska lära oss att förtrösta på honom och leva våra liv tillsammans med honom. Så han tar tag i oss och säger att lyssna till min röst så ska jag leda dig ut ur situationen om du litar på mig. Och då säger Bibeln att Gud är den goda herden och att fåren, hans får, känner igen hans röst. Jag tror att Gud vill att vi ska överlämna det vi bär på till honom. Och det här är ett väldigt stor utmaning till oss. Därför att det grundar sig i att vi verkligen litar på att det liv som Gud har för oss och den lösning som Gud har för oss är den absolut bästa lösningen. Det blir inte bättre. på något annat sätt. Och där tror jag att vi har väldigt svårt att tro på det. Vi tror lite grann att om jag håller det i mina egna händer och löser problemet själv så blir det bättre, för då blir det som jag själv har tänkt. Erfarenheten säger att livet blir aldrig som vi har tänkt oss. Så det är lika bra att ge upp nu. Någonstans tror jag att Gud vill att vi ska lita på honom och överlämna i hans hand. Låt mig bara dela ett citat som är fantastiskt från den tecknade filmen Josef. För er som tittade på tecknat, det var några år sedan den kom ut, så är det en sång mitt i vad heter det, filmen. Och det är det, för er som inte känner till berättelsen om Josef. Josef var en pojke där Gud talade om vad han tänker planera i hans liv, gav honom drömmar och sa, jag har stora ambitioner med dig. Men han blir bedragen och såld som slav av sin egen familj. Och sen blir han bedragen igen, falsk anklagad och slängd i fängelse. Och i fängelset blir han bortglömd. Och du kan ju tänka dig själv, när ditt liv tar den formen och du sitter glömd i ett fängelsehåla, att det är svårt att förstå hur Gud överhuvudtaget har någon tanke på det här. Vi har facit i hand, men det hade inte Josef. Och i den här filmen, när Josef befinner sig kanske i det mörkaste mörkret, så sjunger han den här strofen som jag tycker är helt lysande. I've let go the need to know why, for you know better than I. Tala om mognad. Nu vet vi ju inte helt om Josef hade nått den här mognaden. Jag tror att han hade gjort det. För det står om Josef att han allt blev bra som han företog sig. Också inne i fängelset så blev han väldigt känd och väldigt uppskattad som person. Men det krävs verkligen att bestämma sig för, mognad för att bestämma sig för. Jag släpper taget om mitt måste att veta varför. Därför du vet bättre än jag. I let go the need to know why, for you know better than I. Det är att förtrösta på Gud. Du får inte svaren. Du får inte lösningen. Du får helt enkelt lita på att har du lagt det i Guds händer så är det i hans händer. Vi börjar närma oss slutet när vi ska läsa psalm 7 och 8 tillsammans. Många säger, vem kan ge oss lycka? Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. Av det har jag fått en större glädje än det som fått korn och vin i mängd. Jag upplever att den här frågan som man börjar med ställs idag också. Vem kan ge oss lycka? Och överallt i världen så ser vi hur människor försöker svara på den här frågan. En del säger att med det är hälsa. Om du går vissa dieter, om du tränar bra, om du inte har krämpor när du blir gammal, ja, men då är du lycklig. Det är lycka. Andra personer säger nej, det är inte lycka, utan lycka handlar om att få ett bra karriär, en bra position, makt och inflytande, kunna förändra situationer, tjäna goda pengar, kunna ha hus och bil och allting och ha den typen av säkerhet. Andra söker lycka i erfarenheter och säger du måste ha rest och sett världen, smakat på alla smaker, doftat alla dofter och erfarenheter, det är lycka. Och så finns det de som säger nej, relationer, min familj, människor omkring mig. Att investera i dem, det är lycka. Men psalmisten hävdar inte något av detta. Utan han säger att min lycka är att känna Gud och vara känd av Gud. Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. Av dig har jag fått större glädje än det som fått korn och vin i mig. Att komma till Gud och säga, låt ditt ansikte lysa över mig. Alltså Gud är sann lycka. Och lyssna nu på detta. Allt kristet liv, grunden för allt kristet liv är detta. Att vara känd av Gud och känna Gud. Alltså relationen till Gud är, alltså kristen tro är inte en religion, det är en relation. Att ha en relation till Gud. Och detta är grunden för vårt kristna liv. Och gång på gång så påminner Gud mig om detta. Det är som att det spelar ingen roll hur länge du varit kristen. Gud lyckas dra tillbaka gång på gång och säger, Lukas. Ditt kristna liv är inte programförklaring, det är inte vad du gör, det är inte din prestation, det är din relation. Ta en stund med mig. Kom till mig, ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Inte gör så, inte gör det. Kom till mig. Du som är tyngda av bördor. Jag ska skänka dig vila. Lycka är att vara känd av Gud och känna Gud. Det måste vara grunden. Och det är det som psalmisten landar i. Att min lycka är inte att få en lösning på problemet. Och det vill jag också säga till dig om du är här som känner att lycka kommer när mitt problem blir löst. När min situation ändras. Så kommer du få vänta livet ut. Där är inte lyckan. Du kan uppleva lycka oavsett hur mörkt det är. För lyckan är djupast sätt att känna Gud och vara känd av Gud. Och det jag vill att ni får göra här också, ta med er efter den här predikan, det är resan som psalmisten gör. För jag tycker den är helt underbar. Han börjar i ett desperat rop, psalmisten. Där han någonstans uttrycker att livet ser skit ut. Så här ser det ut. Han är ärlig, han är öppen. Han känner kanske ångest, desperation, förtvivlan, förvirring. Och det uttrycker han till Gud. Och det jag skulle vilja säga till dig, det är okej att ha problem och svårigheter i ditt liv. Försök inte gömma det och se bättre ut än vad du är. Vare sig till andra, men framförallt inför dig själv och inför Gud. Det är okej att ha områden där det inte riktigt funkar. Psalmisten positionerar sitt hjärta från sina känslor och erfarenheter till sanningen och Guds ord. Gud är god, jag vet det. Och han hör mig när jag ber. Bestäm dig för, du som är här idag, att positionera ditt hjärta. För det är så lätt för dig och mig att älta våra problem och våra svårigheter. Och bara låta dem gå runt. Men bestäm dig för, ta några steg tillbaka. Från dina känslor och erfarenheter. Positionera ditt hjärta till Guds ord. Det som är sant. Vad han säger om dig och om ditt liv. Det kommer ha en stor effekt på dig. Men så samtidigt landar han i någon typ av realism. Där han vet att problemet och situationen försvinner inte. Psalmisten inser att jag kommer ha utmaningar. Ända fram till dess att Gud kommer med en lösning. Kommer dag för dag för dag jag bära det här problemet och den här svårigheten. Livet är inte bara ryck på axlarna och så allting bra. Det är inte att få bönesvar precis som jag vill när jag vill. Utan det är svårt. Och här säger han att när du upprörs, synda inte. Välj inte den enkla vägen ut. Och det skulle jag skicka med dig också. Bestäm dig inte för att välja den enkla vägen ut någonstans. Att ta problemet och försöka lösa det på egen hand. Utan lita på att när du har lämnat i Guds händer så verkar Gud. Som på engelska, when I'm down to nothing, God is up to something. Ja, men det ligger någonting i det. Jag kanske inte alltid är så aktiv i vissa lägen. Men har jag lämnat i Guds händer så gör han någonting åt det. Och det är en tillit, att lita på att Gud gör det. Det är en förtröstan. Och slutligen vill jag att du tar med grunden för ditt liv. Är att du är känd av Gud och att du känner Gud. Det är relationen till Gud. Ingen prestation egentligen. Eller överhuvudtaget för att säga. Utan det är att vara känd av Gud. Herre, låt ditt ansikte lysa över mig. Av dig har jag fått en större glädje än det som får korn och vin i mängd. Och då kan psalmisten avsluta med. Jag lägger mig ner i frid och sover. Du Herre, låter mig bo i trygghet. När man väljer att förtrösta på Gud. När Gud får vara en aktör i ens liv. Inte bara en förbiskådare. Utan man aktivt överlämnar saker i hans händer. Så kan man också säga detta. Trots att mörkret kvarstår. Vilket jag tror psalmisten är medveten om. Jag lägger mig ner i frid och sover. Vi får Guds frid som överskår allt förstånd. Herre, du låter mig bo i trygghet. Amen. Herre, jag tackar dig för att du är här. Jag tackar dig för att du känner våra liv. Du vet precis vad vi bär på. Jag är så tacksam att jag inte måste låtsas att allting är bra. Alltid. Vissa saker är bra, men vissa saker kämpar vi med. Herre Jesus, att vi får vara ärliga och öppna med våra frustrationer och vår förtvivlan. Hjälpa varandra att se att vi inte står ensamma i detta. Tack Gud att du låter oss veta att vi kan förtrösta på dig. Att vi kan lyssna till vad ditt ord säger om oss. Och lita på att du är en Gud som verkar i våra liv när vi överlämnar det vi har på vårt hjärta till dig. Och tack Gud att sann lycka inte är en lösning på problemet. Är inte våra omständigheter utan att vara känd av dig och känna dig. Kom till mig ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila.